Innan vi börjar, kommer du direkt spontant på någon konstig fråga du har fått av ett barn?
Nej.
Det är inget sådär, du har stått på torget i Ekenäs och gjort valkampanj och så har någon kommit fram och frågat att...
Nej, inte något som jag har reagerat på. Att, nej, vänta, hur... Nej.
Nej?
Nej.
Okej. Okay. Nu kommer du att få sådana frågor. Vi kör.
Ja.
Välkommen till Sonja och Jannes podd, Anita Westerholm.
Tack ska du ha.
Snabb CV. Nyvald stadsstyrelseordförande i Raseborg. Och ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Och tidigare specialmedarbetare. Eller vad säger man?
Riksdagsassistent.
Riksdagsassistent ja. Åt Thomas Blomqvist. Vår jämställdhets- och nordisk samarbetsminister.
Mm.
Oh. Men från och med nu bara Anita. Ja, hej Anita.
Hej, vad roligt att vara här med er.
Kul att du är.
Hjärtligt välkommen med till den här podden där vi svarar på barns frågor och tar oss in i olika diskussioner som vi inte visste att vi ville föra. För att barn ställer ju väldigt konstiga frågor, eller ibland jätteenkla och sådana som vi inte kanske själv kommer att tänka på. Så vi ser vart den leder oss den här vägen idag.
När var du mest besviken på dig själv?
En enkel inledningsfråga.
Ja, när var jag mest besviken på mig själv? Nu får jag inte direkt någon sån här, vet ni, enskild händelse. Men det jag tänker på är ju när man inte reagerar i en situation så som man jättegärna skulle vilja göra. Mm. Att man till exempel inte står upp för det som man direkt skulle vilja. Att man liksom, det går lite förbi den där situationen, att man borde stå upp för sig själv eller stå upp för någon annan eller någonting. Att det är en sån här som jag tänker på, att jag nog blir besviken de gånger som man tänker att nej, varför gjorde jag ingenting där och då?
Har ni den ofta, att ni, det har hänt något? Ni har i någon diskussion eller argument eller något sånt, argumentation, och så kommer ni hem och så är ni så här, nu vet jag vad jag borde ha sagt. Att man liksom jag har så bra comeback till det där 2 timmar för sen.
Ja, det har nog hänt.
Ja.
Men sen har jag har försökt bli bättre och bättre på att, vet ni, direkt som man känner till i kroppen att nu är det någonting som är fel, att försöka reagera och i varje fall säga att vänta, hur tänker du där nu? Mm. Att det där är inte okej. Okay. Att det kan man ju alltid svänga fram om det liksom är tydligt över någon gräns som man ser.
Ja.
Jag började tänka på det när man någon gång tittar på programmet Efter 9.
Mm.
När det är ihopklippt och ja, jag intervjuar. Och sen tänker jag sådär att det som jag ska ha glömt hela den diskussionen. Så att vitsen var intressant vad den här typen säger. Och så ställer jag någon annan fråga. Så jag säger, men varför ställer du inte den där frågan? Alltså, varför nappar du inte på det där? Jag kan stå skrika åt mig själv. Som någon guldfisk.
Mm. Men hur skulle det vara om man då skulle ha gått på det spåret? Kanske man då skulle ha tänkt tvärtom. För att det kanske finns liksom flera olika banor att välja. Just i ett sånt fall igen. Eller med vilken fråga man ställer till nästa.
Mm. Precis. Tänk om vi bara skulle få uppleva någon slags parallell univers där vi skulle veta vart det är på väg.
Sliding doors. Gammal referens. Vi går vidare. Nästa fråga.
Vet du något om hästar och i så fall vad?
Vet du något om hästar? Och i så fall vad? Go Sonja, en föreläsning om hästar. 4 ben.
Olika raser.
Ja, kom igen.
Hjälp mig mer.
Ja.
Jag bor i stall.
Gilla hö och morötter.
Lilla gubben.
Ja.
Jag fick en sån här känsla nu direkt i och med den här frågan. Att varför har jag inte ställt mera frågor av den där hästgalna 11-åringen där hemma när jag skulle ha ett encyklopedi bredvid mig? Och det där, hon är jätteinsatt i alla möjliga hästraser och vet det ena och det andra. Och det är jättefascinerande. Men det är inte så där att någonting skulle ha blivit i mitt huvud. Och det där... Jag har ridit några gånger i mitt liv. Jag har varit en gång på trav. Vad vet jag om hästar? Det vet jag. En jättebra film som jag kan rekommendera, fast man inte är särskilt hästintresserad. En film som heter The Rider.
Mm-hmm.
Och den utspelar sig i USA och det är en halvdokumentär, halv skådespelad film med de riktiga personerna som handlar om en rodeoryttare och hur han återvänder till hästvärlden efter en hjärnskada. Okay. Och han har en helt otrolig förmåga att kommunicera med de här hästarna. Så det har man ju alltid hört om, sådana här hästviskare. Mm. Och sådana som har en otrolig kommunikation och kan läsa dem och hästen lyder dem på ett annat sätt. Och den här filmen är jättefin i att porträttera det. Det är det jag kom på om hästar.
Anita, vad vet du om hästar?
Nu när vi fick frågan så tänkte jag mera på sådär att om man ser bakåt. Mm. Så då hade det ju varit liksom vårt fortskaffningsmedel. Så det var den tanken som slog mig. Annars så jag är inte den som rider. Jag har suttit på en häst några gånger. Men jag har kanske tänkt att de är lite skrämmande. Jag har inte haft någon sån här direkt dragning. Utan mera liksom på distanssätt. Att det här är fina ståtliga djur. Och genom tiden så har människan haft liksom också väldigt mycket nytta av dem. Men det var den som slog mig först.
För jag har min kompis, bästa kompis när jag var ung, så de hade hästar. Och så i något skede så blev det sådär att jag ska ju få rida då. Och de hade ponnin, vilket ju var bra. Och så satt sig då barbacka på sin häst utan sadel. Och jag fick då en sadel och så får vi ut i skogen och rida. Och så sa han bara åt mig att om du vill att den ska stanna så då liksom så säger man prrr, som alla vet. Och sen om jag vill att den ska fara iväg så minns jag inte vad han sa. Men när vi hade varit i skogen och han började rida ifrån mig så tänkte jag att jag måste ju hinna fast honom. Så jag försökte få iväg den då, jag bara försökte starta den liksom. Och så till sist var det så att jag liksom med klackarna då i sidan, som man ska göra, gav jag den i sidan. Och så for den iväg galopperande. Och så sinnessjukt hög hastighet, sannolikt jättelångsamt, men det kändes snabbt, jag på en ponny 12 år. Kommer förbi min kompis som just då vänder om och ser så att vart blev han? Så kommer förbi honom, hans hund, tänkte jag säga, häst stegrar lite så där på bakbenen som sorro. Och sen så börjar jag skratta, för jag skrattar när jag har panik. Så jag hysteriskt skrattar. Och det är omöjligt att säga brrr. Om du skrattar. För dina läppar måste röra varandra för att kunna säga brrr. Men om du skrattar fullt så är det var det enda som jag... Så jag bara ropar och försöker få den att stanna och river i de här tyglarna. Och kom igen, stanna, stanna, stanna. Och till sist sen så kommer jag ihåg att den stanna. Och så kommer han fast med och var sådär, vad hände åt dig? Så var jag sådär, nej jag försökte starta den och den ville inte vara någonstans. Så jag gjorde så här och så är jag en idiot och så gjorde samma sak. Och så for vi igen. Och då stannade den. Den gången fick jag också panik. Men då klarade jag sig, för den sprang rakt mot stallväggen. Vi stannade kanske en meter ifrån. Oj. Eller något sånt. Sen tog det 10 år innan jag satt på en hästrygg igen.
Är det där det värsta som har hänt när du har liksom skrattat och fått panik? Eller finns det gånger som du har varit ännu sämre att skratta i paniken?
Jag har krockat med en bil, krockat en gång i Ekenäs. Och då var det sådär att jag kom ut från bilen skrattande. För att så funkar jag när jag har panik. Så jag skrattar så mycket jag bara... Alltså riktigt sådär dubbelviket bara... Så det är en annan gång.
Men hur är det med dig, Anita? Du som jobbar mycket med samhällsfrågor och inom politik och sådär. Har du någon gång skrattat när det inte har varit lämpligt?
Jag har snarare... Alltså om jag blir jätte upprörd så kommer jag, vet ni, de här tårarna.
Ja.
Och då är det ju mer att den här trovärdigheten far ju lite ibland. Om man liksom vill få fram att man är... Liksom, och tycker att någonting är fel om man är ilsken och istället så kommer det typ tårar. Ja. Och det är ju hemskt, men det är ju någon, jag vet inte, det var någon fysisk reaktion på hur man liksom reagerar. Och det här försöker komma bort från det, det har kanske inte hänt de här senaste åren, men det är någonting som jag vet att liksom finns i, att om man just blir upprörd samtidigt kanske är lite nervös i den där situationen och sen kommer det tårar. Ja. Va? Nej, ja. Hallå, det är inte det jag vill förmedla. Utan jag vill få fram hur fel det är den här saken eller det att du sa på det där sättet.
Det är sant, för det försvinner. Alltså trovärdigheten försvinner,
ja,
lite.
Eller det blir mer så att man tycker synd om mig, ja, eller funderar att vad händer här nu?
Ja.
Än att liksom ta en, att man faktiskt är väldigt seriös i någonting.
Mm.
Så det har mera varit att det håller. Det liksom, kan jag komma ihåg.
Vad är det mest olagliga du någonsin gjort?
Varsågod, Anita. sänk din politiska karriär med en fråga.
Hej, Sauli Niinistö har ändå gått mot rött.
Ja. Vad sa du?
Sauli Niinistö har ändå berättat att han har gått mot rött i vårt program.
Ja, då, det är ju dit som jag också alltså. De flesta har ju kanske kört liksom för fort ja. Och så här. Men jag kör väldigt lite bil. Ja. Och jag har alltså, och det är för att jag är liksom rädd att jag ska skada någon. Och det här måste jag ju komma över. Här har jag andra problem att jobba med. Så jag har inte varit den som har kört för fort. Däremot har det ju kommit att man inte heller får köra för sakta. Och jag tror att jag i början kanske var en sån. För det kom liksom lite sådana mittfingar som ploppade upp när jag körde. Så det skulle kunna vara förstås.
Ja, Kai Kunnas är ju känd för att köra jättelångsamt. Alltså just för att han vill heller skada någon. Det värsta han kan tänka sig att han skulle åka köra över någon. Och han bodde ju länge i Raseborg också. Nu bor han väl i Nykarleby. Så tanken att hamna bakom dig och Kai Kunnas någonstans mellan Karis och Ekenäs skulle vara mardröm. Vad är det mest olagliga, Sonja, du har gjort?
Mest olagliga? No,
Hej, vänt! Får jag twista det här?
Ja.
Om ni skulle måste göra något olagligt, vad skulle ni göra? Har du någon lista?
Nej.
Råna?
Nej. Jag är ju ändå långt så och förstår varför vi har liksom lag och tycker att det är vettigt. Och liksom, jag är inte en som vill avkriminalisera någonting som är på den här listan. Som jag nu kommer på. Så.
Nej, är det inte så, Anita, att du har studerat juridik också?
Ja. Jag håller på.
Ja.
Så den frågan är ju helt intressant.
Ja.
Kan han inte svara på den?
Ja, när du har gått igenom lagboken så är det, det där är nu shit, det där kan man göra. Om det är rött ljus,
ja.
Men det är inga bilar nära, och det är mitt i natten.
Jo, nej, men det här är... Det
kan
här...
man då få köra?
Ja, köra.
Mot rött.
Nej, det får man. Nej, okay.
man får,
köra.
Alltså, om man går så på något vis...
Då är det mer okej. Okay.
Nej, men jag kan förstå om det är helt, helt tomt. Du kan inte någonstans liksom höra en bil.
Ja, om man har jättebråttom.
Ja, det är bara, alltså, då kanske man skulle kunna få använda liksom egna sinnen och sen gå över. Att där finns det ju kanske en sån stor risk i det att om du hör normalt och du liksom kan inte höra någonting, du kan inte se någonting. Och sen går det över. Att du skadar ju absolut ingen nej. Annan i den situationen.
Förutom den där jättetysta Teslan som kommer körande över. Bara, elbilar. Men de måste ju också låta mig.
Och de borde ha lampor.
Ja, det. Ja, nej men inget. Inget olagligt då.
Nej, för man börjar ju också tänka på vad allt är olagligt.
Ja, det där är ju kanske för bättre. Det... På det viset att man kanske inte liksom uppsatligen har... gjort någonting, men sen någonting som man inte vet om eller har liksom tänkt att det här är okej, men det egentligen inte skulle vara okej.
Är det inte så att det är olagligt eller egentligen förbjudet att dricka alkohol på gatan?
Det är sant.
Är det?
Ja, det kan man nog. Det har också hänt ja. Nog.
Urinera på allmän plats. Det har man ju nog gjort. Alltså de har ju varit på en buskapissa många gånger i sitt liv.
Är det olagligt?
Ja.
Har du
70 euro tror jag eller vad det kostar.
Nej, jag förstår att om man gör det mitt i stan någonstans så där, men alltså...
sällan kommer de till sommarstugan när man står och vattnar någon björk och ger böter. Men då är det ju okej. Okay. Men var alltså...
Nej, jag bara tänkte att jag ska hälsa hem. Det är faktiskt olagligt det vad du sysslar med.
Vi tar nästa fråga.
Hur skulle du helst dö?
Snabbt.
Är det så? Men då hinner man ju inte säga hejdå till folk.
Det är också sant. Men att få lite liksom betänketid.
Hur mycket tid före du dör skulle du vilja ha?
Ja, vad skulle vara liksom, att man hinner säga, men så att det inte hinner bli kanske en sån här sorglig stämning också, att om man får flera år så blir det ju kanske lite sådär, ska vi ses nu och sen ses vi kanske inte eller ses man så är det alltid och finns med, så kanske att hinna jag skulle nog alltså helst kanske såhär, en vecka före jag får veta att nu kommer det bara gå väldigt fort för dig nästa måndag så är du på en sån plats att du får en sten i huvudet och så är du borta. Alltså det skulle vara, det är så tänker jag nu. Men nu har jag ju inte barn och jag har inte liksom på det viset. Då kanske man skulle tänka på ett annat sätt.
Sen på något sätt, jag vet inte, vill man veta att det kommer att hända? Att på det sättet är ju snabbt också, alltså det är bara godnatt. Alltså har man inte liksom, för att förbereda sig för sin egen död. Det känns som en, det känns som en tung tanke. Det är jättemånga som hamnar och går igenom det.
Mitt spontana svar är utan smärta. Hur som helst, men utan smärta. Om man bara skulle få dö, så om alla människor bara skulle få dö, så skulle det vara en värdig avslutning.
För det är ju det man vill höra också alltid, om det är någon som har dött, om det har varit en olycka eller sjukdomsanfall eller vad som helst. Så det, bland det mest av någon orsak tröstande är ju när de säger, men vet du, den här personen, han inte
lida.
Vet inte vad som hände, var liksom medvetslös hela tiden och så vidare och så vidare.
Dog i sömnen.
Ja, det är ju nog.
Men skulle det lyckligaste slutet vara att dö under en sexakt?
Jag vet inte, för att det är ju trauma för den andra som är med för resten av livet. Du förstör ju ett sexliv för någon totalt. Fattar det att sen, vet du, här, lek med tanken nu.
Nej, jag vet inte om jag ska leka så mycket med den tanken.
Du öppnar det här. Så lek med tanken nu att du har sex med någon och sen så dör den personen under akten. Och då liksom, tänk dig nästa gång du ska ha sex med någon. Och så bara, hej, det här är en lite konstig grej, men förra gången jag gjorde det här, så då den jag gjorde med. White red. Och så, jag vet inte.
Nej.
Nåja, tack för att du öppnade den där lilla lådan, Sonja, och sen var tyst när jag grävde i den lite. Varför sa jag grävde i lådan?
Blev kontentan ändå snabbt och utan smärta.
Snabbt och utan smärta. Och i Sonjas fall då under extrem njutning.
Vilket är ditt modigaste beslut?
Modigaste beslut? Varje gång man har gjort någonting, att det som första gången har känts jättestort och man har känt att okej, men nu var jag modig. Så följande gång så är det ju inte samma sak, utan det krävs kanske mera och mera. Det som då nu närmast i tiden finns, så det var att jag fick förtroende att bli statsstyrelsens ordförande och liksom ställde mig till förfogande att ta den här rollen. För det är ju någonting som jag har en bild av vad som kanske komma skall. Men jag har liksom inte ändå, jag vet inte exakt, så lite slänger jag mig ut och så får jag lita på att det här på något vis ska gå bra. Och jag gör mitt bästa i den här stunden, men då känns det ju lite skrämmande att det är väldigt mycket ansvar också. Så på det viset kan jag ju nog känna mig modig att axla det här ansvaret och inte liksom, inte göra det. Men
för oss som inte är insatta i kommunalpolitik, funkar det så att man liksom sitter runt ett bord och så man har fått valresultatet, alla invalda sitter runt ett bord och så är det sådär, vem vill bli statsstyrelsens ordförande? Och så måste alla frivilliga lägga upp handen.
Jag tror att det finns säkert olika sätt i olika kommuner. Ja. Men till exempel i Raseborg så var det mer en sån här att det sonderades att vem tycker gruppen att skulle vara lämplig.
Ja.
Och sen så togs det fram då att det här är de personer som har nämnts oftast i den här diskussionen. Och så
men sen frågan,
kunde man säga själv att jag ställer mig till förfogande. Ja. Och det här gången var inte på det viset. Det var inte några omröstningar eller på det viset.
För då är det ju ett beslut, liksom ett tydligt beslut. Det är redan att man säger att okej, om ni tycker det så då jag tar det här ansvaret. Det första valet du ställde upp i, vilket var det?
Det var kommunalvalet 2017. Och det, jag tror inte att jag förstod när man alltså var sådär, yes, jag är med, att vad är det som kommer att hända? Men det är nog också modigt att ställa upp i ett val på det viset att den här...
Hur gammal var du?
Jag var, vad blir det, 22.
Ja?
Ja, 22 var när jag var invald. Men man vet inte hur den här liksom, kampanjen och månaden fram till valet kommer att kännas. Och att komma ihåg att skilja på att det resultatet som jag får i valet, det antalet röster. Så det har liksom ingenting med mitt människovärde att göra. Och det här är någonting som i varje fall jag liksom har behövt påminna mig om under en kampanj. För det finns dagar som man är så att mamma, pappa, syster, att där är nu tre röster och så min egen fyra, mommo, fem. Ja. Och så har man liksom gått igenom och så har man sagt, jaha, att vet ni, vad kommer, hjälp, det kommer inte alls gå bra och kanske ja. I synnerhet de här valen efter det första valet, för att när du har fått det där första gången ja. Ett resultat så, okej, att gör jag sämre nu, att är man inte nöjd med mig? Tycker man inte att jag är bra? Det är de här frågorna som far, fast det är ju inte det, är inte det handlar om. Det är inte så en människa som röstar tänker. Okej, kanske att man skulle vara missnöjd med det som man har gjort. Det skulle man nu vara helt så. Men det handlar ju inte om att man tycker att jag skulle vara en dålig människa. Och det vet liksom rationella Anita. Men i en kampanj så är man inte alltid fullt så rationell som man skulle önska. Utan där får man nog mellan vara så, hej, hallå, att nu vet du ju att som människa är du alltid lika bra oberoende hur många röster som kommer ges åt dig. Det är kanske någonting som nog också är modigt alla som ställer upp. För jag tror att jag är inte ensam om att fundera på det här och vara liksom nervös inför resultatet.
Men har du någonsin gjort ett sämre valresultat än det förra?
Hittills hade gått så att det gick ju, ja. jag var jätteglad över det första och det här andra kommunalvalet så blev bättre. Och mitt första riksdagsval är jag också jättenöjd med.
Ja.
Så om jag ska vara helt ärlig, så visst finns det sådär här att när kommer det här stora besvikelsen att komma? Jag antar att det är så att det är något skede så kan det inte liksom, att man bara kan förvänta sig att det ökar, utan i något skede så kommer det en liksom ordentlig smäll säkert. Samtidigt alltså då bara påminna att det är inte människovärde och det handlar om vilka människor man vill ska representera oss och vilka åsikter och man kanske vill ha.
Jag vet inte om det har alls tangerat det här, men det här på något sätt äckliga socialmedia sättet av att få likes. Så i det sammanhanget kanske jag kan känna igen mig på något sätt att man är lite så där känslig för vad folk tycker och tänker. Men sen om man börjar på riktigt att tänka i dagens läge med alla algoritmer och så vidare. Och vet du hur mycket man själv också tittar på bilder, hur mycket man än tycker om dem. Men ändå inte har tryckt på den här knappen, så man kan nog bara lämna det i sin egen lilla bubbla. Mm. Men någon gång har det hänt faktiskt. Och det är det enda jag kommer på som exempel här.
Onda cirkeln av människovärde utgående från hur många likes man har fått. Den känner man ju liksom till. Det är ju ett problem.
Skulle inte Instagram vid något skede ta bort mängden likes, utan bara meddela att du har likes?
Så är det. Och jag tror att det är på test i en del länder.
Men hur
så
kan man då veta om man är populär?
Men det är ju därför vi har. Vi vill ju bara titta på bilderna. Och det är nog på test i några länder. Och det är säkert nog en bra.
Jag tror att det är en jättebra grej.
Ja, det är utveckling i rätt linje.
Ja. Ja, nej, inte alls av samma sätt. Nej, men du är på ett annorlunda sätt funtad.
Nej, men sen är det också, vad gör man med sina sociala medier? Vad använder man dem till? Vad vill, liksom, jag vill ju sprida ett roligt klipp på när jag låtsas vara din tandskötare. Och så vill jag att rekordmånga ser det. Och så vill jag att de likar det och delar det. Och om de inte ser på det och inte gillar det och tycker om det, så är det ett betyg på att jag har gjort något dåligt. Tänker jag.
Du tänker så.
Alltså jag testar ju, men det behöver inte jag testar ju liksom vad är bra och vad är inte bra. För bland de viktigaste sakerna upplever jag i det här jobbet är ju att man på något sätt fattar vad den stora massan tycker om. Vad människor gillar. Min mardröm är att jag tappar det. Alltså att jag inte mera hänger med.
Det är ju lite farligt när det går till det här att man på något vis försöker mäta någonting med de där likesen. För att det är så beroende av just algoritmen som Sonja sa och vad som händer runt om annars. Och vilka nyheter som kommer ut och vad är det som tar folks uppmärksamhet. Att vissa dagar så får ju fokus på något helt annat som en annan dag så skulle ha det på det som man vill lyfta, men för att man sätter i en sån stund.
Det finns så mycket kring sociala medier som är vridet, men också just bara sådär att hur lätt du jämför dig med andra där, och folk som jämför sig är oftast olyckliga för att de bygger upp en på något sätt illusion kring sig. Men det är också, det hänger lite ihop med det här också. Så att man får nog lämna dig lite sitt egna värde.
Det hälsosammaste om man ska jämföra sig med folk på sociala medier, uppmanar här som ett test avslutningsvis av alla. Jag har gjort det här och jag tycker det är magiskt. Det visar fint hur vridet det är. Jag har någon gång jämfört mitt riktiga liv med mitt liv på sociala medier. Alltså jag scrollar igenom och varit sådär, kommer du ihåg det året? Det var shit. Och så ser jag på min Instagram och säger såhär, wow, vem är det där? Han har haft roligt. Jävlar vad cool han har haft. Fast man vet själv att man liksom har tyckt att allt var sugigt just då.
Nej, det där ska man ju komma ihåg varje gång du tittar på vem som helst profil.
Ja, att du sätter sällan ut det där som är riktigt sämsta stunden. För vem friden kommer ihåg att ta en bild i den stunden?
Exakt. Ja, och inte ens riktigt sämsta, ens lite skitstund.
Ja, ja.
Bra. Hej Anita, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och gästa oss.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha. Det här var spännande och roliga frågor som vi har fått.